Klockan 1 kommer ett möte. Är det på rec nu? Mm. Yes. Vad ska vi prata om?
Kan inte någon bara presentera oss snabbt så att vi gör det vanligt?
Hanna, presentera oss.
Hej och välkommen till Tullulu. Vad heter den? Rättssalen.
Hej och välkommen till Tullulu.
Tullverket.
Tullverket Luleå.
Vi gör korta utredningar.
Precis, vi är effektiva, vi arbetar.
Helvete vilket intern skämt. Det är ingen utanför vår sfär som kommer förstå det där. Svinkorta utredningar.
Ja. Mm. Fotar inte alla beslag separat.
Nej.
Men alltså...
Det är bra koncisa förhör också.
Ja. Mm. Så här, vi har 300 patroner i beslag. Vi ska fota varje patron från 4 olika vinklar.
Ja.
Och skitbra. Ja. Ifall det råder oklarheter om det är 22 eller.
Det ska inte falla skugga på dem. I slutändan är det rätt bra utredningar många gånger.
Jättebra.
Mm. Men det tar 10 månader.
Ja, nej, vi ska inte klaga. You go, Tullverket.
Tullverket is the shit. Nu fick jag en faktura från Sveriges socialdemokratiska arbetarparti.
Ja.
Som du har lurat in mig.
Har jag det?
Ja.
Jag ber om ursäkt. Jädra högerparti.
De ska bara pengar och pengar.
Ja, visst. Men tillbaka till Tullverket. Jag vet inte om det är fler som lider av det här. Men så fort jag får en förundersökning från Tullverket och jag ser namnen på utredarna. Det säger väl mer om mig egentligen. Jag får bilden av de här utredarna att de står i gamla tulluniformer vid en gräns och tittar in i bilar.
Jag
ser dem ur det perspektivet genom hela processen. Jag kan inte få ut det i huvudet. Det är ju inte så det ser ut.
Nej,
antar jag.
Inte. Nej.
men det finns där.
De är effektiva.
Ja. Men det säger väl mer om mig kanske.
Det finns fler tullare tror jag i Luleå och någon annan ort i Norrbotten.
Är det så?
Gör det? Mm. Jag trodde inte ens de fanns här. De bor ju bara i Haparanda och Umeå.
Jag tyckte du ska att det fanns fler tullare i Luleå än någonstans i Sverige. Vilket skulle vara en helt orimlig uppgift.
Nåväl, har vi presenterat oss?
Nej, okej. Okay. Anna Melander, advokat. Magnus Söderlind, vänsterprofil och advokat. Eller vad?
Ja. Sysslan.
Ja. Som vänsterprofil som bisysslar.
Är jag det?
Nej, advokat som bisysslar.
vänsterdemagog och advokat som bisysslar.
Nej, jag brukar mer säga att jag propagerar för det sunda förnuftet och lite solidaritet, vilket i och för sig går hand i hand. Har man inte sunt förnuft, eller har man inte solidaritet, så har man ingen sunt förnuft.
Ja. Hela min Instagram, nu vet, meddelande där, det är fyllt av Magnus olika vänster filmer
ja. Nej, men jag tycker väl inte att man ska koncentrera eller bedriva en ekonomisk politik som sätter en liten klick människor på majoriteten av alla tillgångar, allt kapital i ett land och låta dem styra allt som sker. Allt handlar om ekonomisk politik, inget annat. Ja. Det är inte rättvist att suga ut arbetarna. Det är helt åt helvete. Att vi har en ekonomisk politik som gynnar ägande, men jävlar, skattar sönder arbete!
Säger småföretagare.
Det gör mig förbannad!
Säger småföretagaren till mannen som...
Ja, har men mitt syfte är att sänka min egen verksamhetsform. Okay. Det är så det säger.
Ja, men det låter
hur mycket fint. Utdelning ska du ta ut, Magnus?
Inte ett öre. Jag ska donera allt till KPML.
Okej. Det kommer finnas folk som synar på den där.
Ja, skämt åsido, det tror jag de flesta förstår. Jag har räkningar att betala till bankerna. Ska vi gå in på det där? Jag håller på att koka sönder. Alltså jag är så förbannad. Ja, bankerna nummer 2. Alltså riskkapitalisterna nummer 1. Nej, vet vad,
vi tar ett ämne idag som inte är så hett då, för du verkar vara kontroversiell.
Ja, ska vi köra det?
Vi tänkte bara säga Kristen som älskade domare och Josef Ricken.
Häktningsdomare.
Ja, bland annat. Josef Ricken, åklagare.
Häktningsåklagare.
På tal om det, alltså jag börjar nästan, alltså det här är bara sidospår. Ja. Alltså jag börjar nästan tänka på att ni åklagare, ni är egentligen förundersökningsdomare. I praktiken.
Ja, alltså
de har ju det systemet i Frankrike.
Exakt, det har de ju.
Och ni liknar ju det mer än något annat.
Ja, fast egentligen så är det väl så att Frankrikes system är att de har delat på åklagaryrket, kan man väl säga. De har liksom delat upp det så att en åklagare har ansvar för den tidiga utredningen fram till en viss punkt. Och sen tar en annan åklagare vid då för undersökningsdomare från den punkten och framåt. Men som fortfarande har stöd av den tidigare åklagaren i den fortsatta utredningen.
Men alltså i och med att poliserna har ju sina förundersökningsledare som ofta leder förundersökningarna i tidigt skede i de flesta fall. Och sen så tar ni över. Och
de är jättebra.
Ja. De polisiära förundersökningsledare. Ja, men absolut. Ja, ja. Men det är lite annan, för att vi går ju in tid. Vi har en annan liksom uppdelning för oss. Ja. Handlar om vad det är för typer av brott. För vi går ju in tidigt i de brotten som vi ska ha. Ja. Medan vi kommer in väldigt sent. Överhuvudtaget inte under förundersökningen i de typen av brott som polisen skulle
ta. Jag försökte bara höja den status här och nu ska du bara...
Ja, men det gör det ju, för vi är ju både dom, kan man säga. Ja, vi är ju både förundersökningsledare och förundersökningsdomare.
Ja, precis.
Och lite domstolar.
Ja. Och det kan leda fram till häktningar.
Häktningar.
Ska vi prata om häktningar? Ska jag gå igenom lite grann hur häktningar fungerar?
Ja, okej, berätta. Sen kan Josef och jag hugga in om det är så att du drar iväg lite för långt.
De flesta vet ju vad en häktning innebär. Det är alltså att en person berövas friheten så som på sannolika skäl misstänkt för ett brott som har minst ett års fängelse i straffskalan. Och det funkar rent praktiskt på det sättet att det riktas misstanke mot en person och sen fattar åklagaren beslut om en person ska häktas. Och då blir den personen häktad. Det är så det är.
Precis, så är det. Ja, absolut.
Hur många har fattats på, eller hur många gånger har...
Eller åklaren fattar inte beslut om att personen ska häktas. Åklaren säger att personen ska bli häktad och då blir den häktad. Bara så här, rent
hur många gånger, hur många
exakt,
har du...
åklaren fattar beslut om en person ska häktas och då blir personen häktad.
Hur många gånger har tingsrätten beslutat att häva åklagarens beslut om anhållande?
Ja, men okej, man ska ta det. Om ska, nu har Magnus försökt lura alla. Det går inte till på det sättet. Jo. Åklagaren anhåller en person. Sen begär de den personen häktad i tingsrätten och sen beslutar tingsrätten om häktning.
Ja, det är ju så det står i lagboken.
Ja.
Men det är inte så det ser ut i verkligheten såklart. Det vet vi ju alla. Vi kan sluta låtsas.
Hur många gånger har de gått lös på häktning? Kan du räkna?
Det kan jag garanterat göra. Jag är inte något mattegeni, men det är tillräckligt få gånger för att jag ska kunna sammanställa det i, säkert i ett Excel-dokument om jag lär mig öppna det någon gång. Men för i praktiken är det så här. Ja, det finns ett antal domare som faktiskt prövar om det finns grund för häktning. Nu retar jag upp jättemånga.
Jag skulle säga att alla gör det, men okej, fortsätt.
Ja. Jag kan givetvis aldrig veta, men ur mitt perspektiv som advokat så kan jag ju säga, och det står jag för, jag får reta upp hur många jag vill. Mm. Många gånger så känns det som att det här inte föranleder någon riktig prövning av det man lyfter fram. Det är ungefär som att åklagaren begär personen häktad. Ah, ja, okej, vi godtar det. Åklagaren har rätt. Pang. Och så häktar vi den här personen. Det är den uppfattningen jag får. Ja, nej, men alltså det finns några domare som jag löpande genom åren får uppfattning av. Ja, men här de tänker till. De prövar faktiskt det. De väger det här argumentationen mot varandra. Men i det stora hela så är det lite grann som att det är ett spel för galleriet på många sätt.
Ja, men lite är det.
Jag är ledsen att säga det.
Men så här, när jag hör dig koka över lite grann där borta så tänker jag så att det du egentligen är frustrerad över, det är väl lagstiftningen kring vad som krävs för att en person ska bli häktad. För lagstiftningen kring vad som krävs för att en person ska bli häktad, det finns väl i och för sig lite andra varianter också, men i de allra flesta fallen så handlar det om att pröva sannolika skäl.
Mm. Nej, men jag ser ingen fel i lagstiftningen. Jag tycker inte det finns någonting som egentligen är värt att kritisera där. Sen är det ett problem att det inte finns någon enhetlig uppfattning kring vad som utger sannolika skäl. Ja, det är ett problem skulle jag säga. Och det finns förmodligen en anledning till varför HD inte vill ta i den frågan. Jag menar, att uttala sig, vad ska man säga, detaljerat kring vad som utger sannolika skäl. Så är det ju. Jag menar, men om man tittar på det matematiskt så bör det i alla fall vara att det överstiger 50% i sannolikhet att det går till på det sätt som åklagaren påstår, än att det inte gör det.
Så långt är jag med, absolut.
Precis. Och där blir det väl ibland, tämligen ofta, väldigt frustrerande när man tittar på det här objektivt sett, eftersom jag är advokat och alltid jobbar objektivt. Mm. Det blir mycket ironi idag, det faller leva med. Men man kan inte objektivt sett anse att det finns mer som talar för åklagarens hypotes än det händelseförlopp som försvaret lanserar, eller den misstänkte i det här fallet. För nu har det gått så pass långt att ibland får man ju häktnings-PM, och det gäller ju grövre brott givetvis, där det bara egentligen finns nästan ett PM från åklagaren. Ja, men det finns utredning som visar på att den här är misstänkt för det här. Och så nöjer man sig med det.
Ja, men det tror jag inte.
Jo,
det
händer.
Alltså,
jo, det händer.
Det finns liksom inget krav på hur ett tekniskt PM kan se ut. Så det finns ju då, den vanligaste varianten, det är att ett tekniskt PM ser ut precis som ett förundersökningsprotokoll, fast i ett väldigt tidigt skede. Mm. Och där i så lyfter man då de omständigheter som man menar talar för en viss sak. Sen finns det en variant också, och i vissa områden i Sverige, till exempel Göteborg tror jag, där har man nästan som huvudregel inte ett sånt protokoll, utan där har man då ett PM som är upprättad. Mm. Oftast av polisen då, men som inte är i liksom förundersökningsprotokollformat. Mm. Med det sagt så krävs det ju såklart att i det PM:et att man redogör för de omständigheter som vi då som åklagare menar utgör de sannolika skälen. Och då kan man tänka sig, ja men behövs det då liksom, behöver det finnas den konkreta bevisningen där?
Ja.
Det man har landat i är att
eller inte, det behövs ju uppenbarligen inte. Men
uppenbarligen har man landat i att nej, man behöver inte ha liksom själva grundkällan. Däremot så är det är ju på vårt tjänsteansvar. Det vore ju ett grovt tjänstefel om vi skulle påstå omständigheter som vi inte har belägg för. Mm. Och jag kan tycka själv som åklagare att våran variant här uppe i Luleå, att vi för det allra mesta använder oss av häktningspromemorier som är alltså liksom ett tidigt eller avskalat förundersökningsprotokoll. Det är ganska skönt, för då behöver inte jag ha lika mycket på mitt tjänstansvar så, utan då redovisar jag det som finns helt enkelt. Mm.
Men jag kan ta ett exempel från den verkliga världen som visar på just problemet med det system som nu tillämpas. Också liksom behovet av att från den misstänktes och försvarens sida ändå få titta på det grundmaterial som ändå åberopas indirekt genom åklagarens PM. Mm. Jag hade ett ärende där man går till häktning, och liksom den övervägande grunden eller omständigheten i sak till varför min klient var på sannolika skäl misstänkt handlar om att, vilket lyftes i häktningsförhandlingen, jag hade inte ens tagit del av den här uppgiften innan, att man har påträffat ett parti av en viss substans i en lägenhet, och sen har det gjorts ett beslag på ett annat ställe av vad som påstås då vara samma substans, och min klient kunde kopplas till lägenheten i det här fallet. Och vad händer då? Jo, då säger åklagaren att nu ska det bara göras en jämförelse mellan den här substansen och den andra substansen vi påträffar där borta. Inget underliggande material, inget beslagsprotokoll, inget liksom tidig analys av vad det kan röra sig om. Och sen visar det sig att den här uppgiften stämmer ju inte. Det fanns ju ingen substans i lägenheten alls. Det var en helt felaktig uppgift. Och det där hade man ju kunnat undvika om man faktiskt ställde krav på att okej, ni påstår det här inför en häktning. Ja, men åtminstone ett beslagsprotokoll.
Mm. Nej, och där kan jag väl vara liksom bara tydlig och hoppa in och på något sätt, inte vet jag, försvara med mina kollegor. För att det kan låta som, om man lyssnar på det Magnus berättar om nu, som att kanske den åklagaren inte har hittat på den här uppgiften.
Nej, det gjorde han inte.
Men det tror jag absolut.
Nej, men det vet jag att han inte gjorde, kan jag säga på rak arm. Jag vet att han inte har hittat på det här. Nej. Jag vet varför det här missförståndet uppstod. Och det hade kunnat undvikas.
Exakt.
Om man hade faktiskt.
Och därför, återigen till det jag säger, jag tycker det är ganska skönt att ha de häktningsprotokollen som vi i regel använder oss av här uppe. Därför att där har vi ju liksom grundmaterialet. För så är det ju särskilt ännu mer i ett ännu tidigare skede, när vi pratar om liksom anhållningsskedet, när vi jobbar, där har vi aldrig någon fysisk dokumentation i princip. Det finns väl undantag, men allt som oftast så får vi ett samtal av polisen, och det vi kan grunda våra beslut på, det är det samtalet vi får, och då måste vi ju lita på att de uppgifterna vi får från polisen, de är korrekta liksom. Givetvis om det är något som verkar skumt så kan vi gräva mer i det, men i grunden så måste vi kunna lita på att det polisen säger, och jag menar inte heller att polisen hittar på, men absolut, det finns en risk om man bara grundar allting på muntliga uppgifter. Så finns det en risk att någonstans har någon uppfattat någonting fel. Det blir lite som viskleken kanske, att något har tappat sig i kommunikationen.
Ja, precis, så är det ju.
För jag tror ju inte, absolut inte, det är ju ingen som vinner någonting på tvärtom liksom förlorar ju alla på om det visar sig sen att någon uppgift inte stämmer alls, som i ditt fall.
Nej, det blir ju...
Men vad gjorde du då? Begärde du om
häktning? Så här, jag kan inte gå in i detaljer. Nej. Men så. Jag tror att jag har hållit mig tillräckligt svävande för att det ska inte gå pinpointa det någonting i det här. Men
begärde du rättens prövning igen, eller hur?
Jag kan inte säga mer just nu.
Någonting gjorde han i alla fall, kan man säga.
Ja, det, vi får ju inte kunna identifiera det.
Men tillbaka till det vi började komma in på, det här med liksom, vad krävs för att en person ska bli häktad? Ja, då krävs det ju sannolika skäl i de flesta fallen. Vi kan utgå ifrån det nu när vi pratar i alla fall. Och som Magnus säger, så det är rent språkligt kan man ju tolka så. Det är så det också liksom tolkas inom vår myndighet. Minst 50% förmodligen en liten bit därutöver.
Men en situation, det ska ju inte vara tillräckligt då egentligen. Om det inte finns något.
Egentligen ska det inte.
Nej, det kan ju inte vara mer än 50%.
Nej, och...
Jag tror inte man ska laborera med siffror faktiskt.
Nej, alltså, jag
vänder mig alltid när man i bevisvärderingen pratar i procent. Mm. För att det finns en anledning till varför vi använder ord i... när vi sätter beviskraven. Jag tror nämligen att den här siffran varierar från måltyp till måltyp.
Mm. Samtidigt är det klart att det finns en poäng med att ha någon slags enhetlig syn kring siffror i det här fallet. Jag menar, just för att det inte ska bli för godtyckligt. Jag menar, en intressant fråga att ställa.
Det är inte godtyckligt, men jag tror att för att det beror på, allt beror på måltypen, utredningsläget, vilken typ av utredning man skulle kunna få.
Men en lite då matematisk fråga, framförallt till dig som domare.
Jag tror inte det är matematik, det är det.
Nej, men om vi ändå håller oss lite grann till matematik. Jag vet att Borgeke förespråkar ju matematiska modeller. Ja.
Och för mycket kritik
applicerat på alla synsätt. Men om man tar det här scenariot till exempel. Det har begåtts ett brott som bara en person kan begå.
Ja.
Åklagaren säger det är en person som har begått det här brottet. Det finns alltså inga medgärningsmän tillsammans i samförstånd. En person har begått, vi tar för det här exemplet, ett mord.
Ja.
Åklagaren fattar misstankar, eller utredaren fattar misstankar, men det leder ju alla fram till att åklagaren begär två personer häktade såsom på sannolika skäl misstänkt för det här brottet som bara en person kan ha begått.
Ja.
Hur skulle du förhålla dig till det om man tittar rent matematiskt? Eftersom det krävs ju, det vi är överens om, mer än 50% att det har gått till på det sättet.
Ja, vi kanske inte är överens där. Vi pratar om det, men det är
vi har det. Ja. För rent matematiskt går det inte ihop då. Om det är ett brott som bara en person kan ha begått, så kan ju inte båda personerna, eller jag säger inte, det är den frågan jag ställer dig. Kan båda personerna vara på sannolika skäl misstänkta?
Alltså, jag tror att det skulle kunna inträffa att det blir så. Det beror på vilken typ av utredning man har på varje person faktiskt. För man ser ju varje person egentligen isolerat från varandra när man bedömer dem. Och det kan ju hända att det kanske finns liksom saker som pekar att den här personen är liksom väldigt troligt att den är mördare. Och sen så har man nästa person och det är typ lika troligt. Så att det skulle kunna bli så. Men jag tror inte praktiken kommer aldrig hända. Men jag tänker så att
har hänt i ett mål jag hade för många år sedan.
För jag tänker som i teoretiska termer så tror jag faktiskt att det kan hända. Och det har att göra med av den anledningen att jag tror inte man ska tänka i siffror. Jag tror inte man ska översätta. Att man gör det gärna på juristlinjen, att man översätter de här beviskraven i siffror. Men jag tror att det inte är menat att man ska göra det.
Så. Och du har ju en poäng där, för det skulle ju kunna vara så, nu blir det teoretiskt, men det skulle ju kunna vara så att det finns väldigt bra bevisning mot två separata personer. Det finns, man hittar i telefonerna planering av liksom ett mord i två olika personers telefoner oberoende av varandra. Det är ju högst teoretiskt, men visst, absolut.
Och men då landar det ju ofta att de är misstänkta tillsammans och i samförstånd.
Ja, men om du skulle leka med tanken att det visar på att de hade två helt olika planer som inte hade något med varandra att göra.
Ja, två stycken parallellt ovetande som varandra planerar att mörda en person.
En person som blir skjuten. Vi vet att det är en person som är gärningsmannen och det finns ingen annan människa på platsen. Det finns kanske vittnesiakttagelser på det här. Och sen så kanske vi har ett signalement på den här gärningsmannen. Och sen hittar vi två personer som signalementet träffar på. Och båda två personerna har liksom typ krutstänk på sina händer från den här pistolen. Och båda två personer har liksom blod från målsägaren på kläder som finns hemma hos dem.
Och Gucci-kepsar.
Och Gucci-kepsar, båda två. och då måste man häkta båda två, för båda är lika misstänkta. Sen visar det sig att den ena var mördaren och den andra liksom råkade få kläder från mördaren hemma hos sig liksom, som ja, ja. Den mördaren placerade och sen råkade vara ganska lik mördaren. Då måste man häkta båda två, för då är ju båda två i lika hög grad misstänkta.
Men nu är vi liksom i scenarier som är lika teoretiska som kvantfysik. Men det scenariot jag lyfte upp är ju ett verkligt scenario som inträffar. Där togs det in ett yttrande från en sakkunnig inom straffrätt som hävdade att nej, båda två kan inte vara på sannolika skäl misstänkta för det här brottet som det påstås från åklart bara en kan ha begått. Nu vann inte det gehör, det här utlåtandet från den sakkunniga, utan och HD var inte intresserad av att pröva frågan heller.
Jag tror att det handlar om att man måste liksom, man ska ju värdera varje misstänkt på sina egna meriter för sig.
Och sen, ja, det ska man göra, men samtidigt lyfter man in då i den prövningen att vi har faktiskt redan en person.
Precis.
Häktad på sannolika skäl misstänkta för det här brottet.
Fast båda två, alltså så här, om man hittar lika stark utredning båda två och i båda fallen är utredningen så pass stark att man kan säga att det är sannolika skäl, då spelar det ingen roll om vi redan hittat en annan, för det kan ju, alltså förstår
jag
menar?
Då har vi ju slängt matematiken i
alltså, sopor. Nej, men alltså, det är inte ett nollsummespel heller, för att vi när man liksom tittar på utredningen som tittar på alltså, det är inte. Den utredning som kan finnas som pekar någon som misstänkt kan ju vara hur stor som helst. Det kan finnas hur mycket som helst man hittar. Så att åklagaren ska presentera liksom ett urval av typ den här utredningen har vi som vi har hittat. Alltså i häktningsskedet så presenterar åklagaren liksom utredningen och säger så här, det här har vi hittat som pekar ut den här personen som på sannolika skäl misstänkt. Och det är på grund av med den här utredningen vi vill liksom ha dem häktad. Mm. Och vi vet ju inte hur liksom saker kommer falla ut i slutändan. För det här är liksom en tillfällig åtgärd under brottsutredning. Mm. Så att det liksom ligger i sakens natur att utredningen är långt ifrån komplett i det läget.
Mm. Alltså vi har tre dagar.
Precis.
Det är lite så det känns att det krävs väldigt lite och att tingsrätten inte tänker att
det krävs ingenting.
Att det är fel så kommer de bli utsläppta.
Ja, ja.
Och det är ju så man, även om man har så här, det här är inte min klient som har gjort det, flera gånger jag känt så här, nej, det, eller, stämmer inte. Det visar sig alltid efter ett tag, men i inledande skedet blir man.
För konsekvensen i det här fallet blir ju att vi vet att en person sitter oskyldigt häktad.
Jo, absolut. Så är det. Jo, såklart.
Det blir ju konsekvenserna.
Jo, absolut, det blir det ju. Fast man skulle antagligen inte göra så ett mindre allvarligt brott, men om det är ett väldigt allvarligt brott så tror jag att man skulle kunna göra det.
Mm. Ja, det gjorde man. Det var ett mord i alla då. Och då vet man om att en person sitter oskyldigt frihetsberövad.
Men alltså, om du ska göra så här bedömning i ditt vanliga liv, och liksom, för bevisvärdering handlar ju om sannolikhetsbedömningar och riskbedömningar. Mm. Alltså, det liksom, livet är ju inte ett nollsummespel. Alltså bara för att du utesluter ett alternativ så innebär det ju inte att det andra alternativet automatiskt är sant i ditt liv liksom. Alltså om du typ, om man tänker så här, om du ska typ...
Nej, så är det, men det faller ju tillbaka. För då kan du ju inte ändå nå upp till de här två alternativen med 50% på respektive alternativ.
Jo, men problemet också att du vet ju inte om då måste du i så fall släppa båda personerna från häkte i ditt alternativ.
Det blir effekterna.
Jo, precis. Men det kan man ju inte göra. För då går inte ut i det här brottet.
Jo.
Så det är det.
Det är väldigt lalligt
i häktningar. Det är ju liksom recidiv, alltså häktningsgrunderna.
Ja, men det kan vi komma till sen. Men jag tänkte säga, det som är grejen med bevisvärdering, att alltså bevisvärdering är ju liksom inte någon typ av svart magi eller något sånt där. Utan det vi gör i bevisvärderingarna är att vi liksom... Alltså bevisvärdering handlar om att man begränsar ju statens... Alltså staten är ju en liksom en... organism som skulle kunna krossa vilken människa som helst som en fluga.
Det är de rätt
alltså, vi skulle kunna skicka liksom, typ tungt beväpnade insatsstyrkor i Järvafältet och skjuta i princip all... Staten kan göra det rent liksom, alltså staten har den kapaciteten. Man kan i princip göra det.
Och sett till den utveckling som vi går till mötes.
Men alltså staten kan göra mycket saker och har liksom väldigt stor makt att göra väldigt många saker rent faktiskt. Men sen så sätter man ju begränsningar på statens maktutövning på grund av att den ska vara legitim, och det är det vi kräver av det vi som är medborgare i staten, att staten liksom ska sätta gränser på sin maktutövning. Och då är bevisvärderingen en av de här systemen som gör att man sätter gränser för det. Så att poängen med bevisvärdering är ju att liksom staten bestämmer liksom att det är de här reglerna som ska gälla för att vi inte ska döma människor som inte är skyldiga, för att vi dömer bara skyldiga människor. Och bevisvärdering går egentligen in, det är liksom ingen sån magi på det sättet att det måste, det är ingen siffermagi liksom, utan poängen, det har liksom en praktisk, det liksom en alltså det finns en praktisk syfte med det. Och syftet är ju liksom att man vill liksom balansera en effektiv brottsbekämpning med och samtidigt vill man bakbinda staten så att staten inte går liksom som en tok och bara skjuter alla som går på gatan.
Det är klart vi vill
så att, det är det liksom att det handlar om, och det är därför man måste se det liksom ur det här liksom funktionella perspektivet.
Ja, men det är ju två skilda frågor. Syftet med att vi har det system vi har är ju en fråga. Så när man säger, men vilka metoder vi tillämpar för att uppfylla det här syftet.
Det är inte fråga om matematik när man sitter och häktar folk, alltså typ att, eller logik eller liksom så, utan syftet är så här, vi vill spärra in människor som vi misstänker väldigt starkt är en mördare för att inte den personen ska fortsätta mörda eller förstöra utredningen. Det är det som är syftet med häktningen, och då får vi knäcka lite ägg på vägen. Det är det liksom, för det är så man tänker när man liksom från statens sida och liksom systemet bottnar ju i att liksom i effektivitetens syfte så accepterar vi ett litet svinn helt enkelt. Poängen med systemet är att ibland kommer oskyldiga människor bli dömda och ibland kommer oskyldiga människor sitta häktade. Det är liksom inbyggt i systemet. Bevisvärderingen handlar liksom om en så här avvägning mellan effektivitet kontra liksom skyddet för den enskilde.
Absolut, men min kritik bottnar egentligen varken i syftet eller utformningen av de regler vi har, utan min kritik bottnar i hur det här tillämpas.
Ja, det är en annan sak.
Där i problemet.
Sen är det här, det du säger att man liksom häktar två personer, man vet att en kommer per definition vara oskyldig. Det är liksom en grej man får acceptera bara. Alltså för att i effektivitetssyfte.
Ja, behöver vi det? Eller det kan man ju ha olika uppfattningar om givetvis. Jag delar väl inte fullt ut din uppfattning där, Christian.
Men jag skulle också vilja lyfta en sak, och det är tillbaka lite grann till där vi började och en fråga som Anna lyfte om hur många gånger har din klient blivit släppt vid en häktningsförhandling? Och så är det ju, liksom, om du ser procentuellt sett så är det ju ganska lågt antal personer som blir släppta vid häktningsförhandling. Det händer, jag har varit med om det några gånger. Jag tror alla kollegor har varit med om det några gånger. Men procentuellt sett så är det litet. Men det man måste beakta då också är, om jag ser det från vårt perspektiv, det är så här. Det finns ju förutsättningar som måste vara uppfyllda för att vi ska för att en person ska bli häktad. I vår praktiska arbete och tillämpning av det här så är det inte så att varenda gång som vi tänker att här skulle personen kanske kunna bli häktad, att vi går till häktning. Det är absolut inte så. Utan det är jättemånga personer som vi, trots att vi kan tycka att ja, kanske den här personen skulle bli häktad, men vi väljer att inte göra det. Vi väljer att släppa ut personen. Vi har ju den makten också. Att göra den avvägningen själv. Och det finns till och med sådana fall där man tänker att ja, men här är det helt säkert att personen skulle bli häktad om jag skulle begära personen häktad. Men av olika anledningar så kan man ändå göra bedömningen att jag tycker inte att det är nödvändigt här att vi har den här personen häktad. Så att jag har ingen exakt statistik och det finns ingen exakt statistik på det här. Men från min egen sida när jag jobbar jourer och när jag jobbar i de här sammanhangen där man gör de här bedömningarna. Så det är långt ifrån alla fall där jag tänker att jag skulle kanske kunna få personen häktad som jag också går till häktning, utan det är i de fallen där jag känner att men här behövs det verkligen och det finns verkligen liksom rätt förutsättningar för att få personen häktad.
Ja, ja, absolut.
Och jag tror att de flesta åklagare jobbar så, och därför tror jag...
Det gör man säkert, och det ifrågasätter jag inte, Josef, att det förhåller sig på det sättet.
Och jag tror att det är därför att när vi väl begär en person häktad så har vi oftast, enligt vårt perspektiv, rätt bra på fötter för att göra det. Och därför så är det inte konstigt heller att det är ganska låg procentantal av dem som då blir släppta vid häktningsförhandling.
Nej, och jag förstår
det
fler
som blir släppta efter huvudförhandling till exempel.
Ja, ja.
Det ska upp till högre nivå. Då, det är ju mer vanligt.
Så är det.
Häktesförhandlingar är ju...
Ja. Nej, men
jag tror också att här uppe i Norrbotten har vi... Alltså det är ju, ni har ju liksom lite... Jämfört med andra, Västerbotten till exempel, där häktar de ju... Där begär ju åklagarna... Det känns som de begär åklagare. Alltså... folk häktade lättare på mindre allvarlig brottslighet.
I Västerbotten?
Ja.
Jag tänkte att vi var mer, att det var mer här så, här i Norrbotten.
Nej.
Ja. Nej,
det, hur ser det ut i Stockholm då? Vet ni, har ni någon koll på det? Är det
Jag skulle tro så här generellt sett att på de orter där man har grövre brottslighet och fler mål med liksom grova brott, där höjer man ribban för häktning.
Mm.
Alltså, och jag tror att det är därför vi har den här skillnaden mellan Norr- och Västerbotten. Att vi i Norrbotten har generellt sett fler grova brott
än vad Västerbotten,
än vad Västerbotten är. Och därför är vår ribba för att gå till häktning högre. För det är ju så trots allt. Varje häktad person, varje häktat mål ska ju handläggas skyddsamt. Vi liksom har en fördelning på kammaren, men vi kan inte sitta med liksom 10 häktade personer var. Utan kanske 2-3, börjar du ha 4 mål med häktade, det är för mycket egentligen.
Ja, det är ungefär där smärtgränsen går för oss som försvarare också.
Exakt.
Fler så bör vi inte ha, då är det svårt att tillvara
deras intresse. Och därför, för att vår verksamhet ska gå runt, så vi kan inte begära alla personer häktade heller, utan vi måste ju ha en nivå.
Men det man ska ha klart för oss också när vi pratar om det här, och när vi nu liksom kastar argument fram och tillbaka på varandra. Alltså för det handlar ju om hur man givetvis värderar utsagor och bevisning från respektive part. Det här handlar ju inte om moralisk skuld. Det här handlar ju bara om den metod vi har. Alltså juridiskt, hur man ska se på det. Jag har ingen uppfattning i frågan över huruvida, om vi pratar moralisk skuld, alltså det som faktiskt har hänt. Och det är inte mitt jobb att ha det heller. Det är inte någon av våra jobb att ha det. Utan vi tittar ju på, vad säger utredningen, vad säger bevisningen, och hur ska vi förhålla oss till det? Jag vill bara tydliggöra det. Där i ligger min kritik.
Jo. Nej, men sen, ja precis, alltså, det med häktning är lite som ett konstigt kapitel, tycker jag, på många sätt, för att det finns mycket konstigheter kring det där som jag inte lyckas fortfarande få grepp om. Till exempel det med att när man ska häkta någon så ska det vara sannolika skäl för att häkta en person, och då är det ju så att sannolika skäl ser olika ut i juridiken beroende på vilket sammanhang man är i. Jag tänker i förvaltningsrätten, då ska ju liksom folk, då är beviskravet sannolikt, och det är sannolika skäl då, helt enkelt. För om man tar till exempel någon migrant eller något sånt där som ska styrka sin hotbild eller någonting, och då ska ju den personen göra sin hotbild sannolik. Och då är det ibland ett jätteberg för den personen att komma över för att visa det. Men sen så liksom i en häktning så är sannolika skäl inte alls lika högt som det är.
Och dessutom så är det så att sannolika skäl är inte samma hela tiden. Det beror ju också på hur mycket utredning man har. Alltså så här att, har man bara haft 3 dagar på sig, det varierar från mål till mål, men ibland så liksom hinner man inte så långt på 3 dagar av fullt naturliga skäl. Och då är ju ribban kanske lite lägre för sannolika skäl. Men har man däremot sen haft 4 veckor på sig att utreda brottet, har man inte kommit någonstans på de tillkommande 4 veckorna.
Det är ditt argument, Magnus. Det är ditt argument. Det du kör med alltid.
Ja, nej, fast inte riktigt på det sättet. Jag hävdar ju att gränsen för sannolika skäl är densamma hela tiden. Men givetvis så är ju bedömningen av huruvida man når upp till sannolika skäl eller inte beroende av tidsaspekten. Så är det givetvis. Vi är inne på samma, om man säger så här, utfallet blir ju detsamma, Josef.
Okay.
Det vill säga att har det gått 3 dagar, du har de här omständigheterna, det kan nå upp till sannolika skäl. Ligger de 3 omständigheterna kvar efter 2 veckor?
Men det kommer utan att tillkomma inget mer. Och fast man utrett och vänta.
Då är det omständigheterna som krymper. De har inte samma värde längre. Det är för att hade det...
Okay.
Hade det varit
samma sak, fast
ja, vi säger samma sak.
Ja, det är samma sak fast bäst. Men, nu pratar vi matematik. men där tror jag vi är överens. Och det är något man har fått gehör för i domstolar också.
Men sen så, det är det att jag tycker alltså, sannolika skäl betyder olika saker inom olika delar i riken. Det tycker jag är väldigt märkligt. Och sen är jag lite, tycker jag också väldigt lustigt det där med att egentligen så kan man i praktiken häkta alla, typ.
Alltså, ja, vem som helst kan bli häktad.
Alltså, du vet, man skulle kunna häkta...
Börjar man gå ner på skälig misstanke så...
Ja. Också så här att man skulle... Alltså, så här vanligt, alltså, man skulle kunna häkta hälften av alla som står liksom åtalade, i princip.
Alltså, förutsättningsmässigt.
Kraven för att kunna häkta någon är uppfyllda i princip på nästan hälften av alla som står på åtal. Så man skulle kunna hålla liksom, i princip hela så här, stans... liksom, bovar häktade.
Begås ett brott med minst 1 års fängelse i straffskalan, skulle man i Luleå, kan man i praktiken som det ser ut i praktiken häkta hela Luleå.
Ja, men
det är inget problem.
Jo.
Åklagaren behöver bara säga han var i Luleå vid det här tillfället.
Och körde
det är det som är grejen också. Det vill jag ju säga att vi har ju
Ett stort ansvar.
Ett stort ansvar. Och vi har ingen glädje. Jag har ingen personlig glädje av att få ha folk häktade. Egentligen så tycker jag det är jobbigt och tråkigt. Alltså, allra helst så skulle jag inte vilja ha det. För nej, att det är ett ingrepp mot individen. Men i...
Inte bara ett ingrepp mot dig, det är ett ingrepp mot dig själv. För det innebär att du binder ris för ryggen. Ja. Din arbetssituation blir tyngre av att vara en häktad person.
Absolut.
Så det är samma sak med domstolarna. Om vi hade sluppit ha häktade mål så hade våran arbetssituation sett mycket skönare ut. Så att, alltså så här, utifrån mitt personliga
perspektiv... Men sluta häkta alla då?
Ja, men jag skulle jättegärna vilja göra det. Alltså, det skulle underlätta väldigt mycket min vardag, kan jag säga. Mm. Det skulle vara så skönt om vi inte hade haft häktade mål om alla hade blivit släppt på fri fot. Mm. Speciellt inför jul och sånt.
Så att jag vill säga med det är att det är ett selektivt urval som vi gör. Och som du säger, det ligger i vårt arbete. Vi har ju liksom en viss makt där i att avgöra. Och det måste man göra med ödmjukhet. Och en annan situation som vi inte ens pratar om nu, det är ju att ibland har man ett case där man dels... tycker att man har sannolika skäl och man dels tycker att det finns ganska starka häktningsskäl. Men om jag i ett sånt läge tittar på utredningen och ser framför mig att oavsett vad jag gör härifrån så kommer jag inte komma dit att jag tror att den här personen kommer bli dömd. Det finns, alltså den här personen borde vara häktad, jag har sannolika skäl så jag kan få personen häktad. Men om jag tittar på utredningen och tänker så här, nej men alltså jag kommer inte komma någon vart. Man kan aldrig säga 100%, men om jag säger så här, sannolikt så kommer jag inte komma vidare från den här punkten. Då lutar jag också mot att inte begära personen häktad. Eller tvärtom, att släppa personen under en pågående häktning. För att jag...
Vissa mål går inte att utreda.
Nej, men visst. Och det finns inget egenintresse. Jag vill inte ha någon häktad. Det blir ju dåligt för mig. Det blir dåligt för den individen. Det blir i slutändan dåligt för staten. För de kommer få betala ersättning till personen under den tiden och suttit häktad.
Ja, men så är det.
Så är det. Vi har som varit lite otydliga med kriterierna för häktning, för att dels krävs det sannolika skäl och krävs en brott av viss allvarsgrad. Men sen krävs det de här häktningsskälen också.
Ja. Ska du redogöra för dem?
Ja.
Mm. Ja, men recidivfara, och det är ju då att det finns risk att personen fortsätter att begå brott. Ska vi ta en i taget och prata om dem?
Vad tycker du om det då, Magnus?
Nej, men det här är ju också givetvis bara ett spel för gallerierna.
Påstår
åklagaren recidivfara med det tillägget att det ligger i brottets natur, ja, att det finns en inneboende recidivfara.
Och samma sak,
man säger samma grej varje gång. Visa mig för Guds skull, om inte annat för min egen tillfredsställelse, det empiriska underlaget för det påståendet. För det finns inte.
Ja, för 2020 så dömdes det för ett ringa narko, och nu är det,
det spelar ingen roll om man säger. Det kvittar helt och hållet. Domstolarna kommer godta att det finns recidivfara.
Men
trots total avsaknad av empiriskt underlag.
Alla typer av brott som man påstår det.
Jag måste typ dra, för jag har, förlåt.
Har du en häktesförhandling?
Jo, jag har det. Faktiskt.
Kan inte vi få följa med? Och...
Ja, med inspelningsutrustningen.
Vi lyssnar.
Framförallt överläggningen.
Det är ju ett intressant ämne vi verkar mycket att prata om. Ska vi säga häktning del 1 idag, så tar vi häktning del 2 en annan dag?
Ja,
det kan vi göra.
För vi har ju fortfarande flera häkningsgrunder, proportionalitet och
sen och lite allmänt rant.
Exakt.
Ja, nej, men jag har säkert vaknat på fel sida den gången också. Vi kan fortsätta då.
Ja men du.
Vi fortsätter sen.
Ja.
Okej, men jag klipper nu och sen så...
Fri fot, Christian, fri fot.
Okej, jag stänger av. Bra.